varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Det betyder att det är fredag, det är helg, hurra! Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Som ni hör, lite mer stuns i rösten denna fredag än förra när jag låg däckad. Jag låg inte däckad på fredagen då, för då var jag faktiskt på Eldgalan. Men hela veckan innan så var ju jag sjuk och hade magsjuka. Så det är skönt att vara tillbaka från de döda. Hur mår du, Lovisa?
Det var så roligt för vår klippare Gabriella, hon skickade ett sms till Hans som ju också hjälper oss med poddfix och sådär. Och då skrev hon såhär, stackars Jessica, men imponerande att Lovisa lyckades hålla en timmes monolog om motivation och samtidigt att gjorde det intressant. Ja, och jag tyckte så himla synd om det och du ändå så ställde upp på att sätta igång din mic.
Ja, men då, där är det ju bra att du är en van föreläsare. För att då är man ju van att bara prata. Och jag tyckte det var så skönt att jag inte behövde förbereda någonting utan bara fick liksom bolla lite tankar kring det du sa. För att pigg var jag inte, Lovisa. Jag mådde så fruktansvärt dåligt alltså. Men det gick fort över. Det var några dagar som jag var liksom nere i dödsdalen och dansade. Men sen blev jag bättre fort. Jag kände dock i kroppen, nu när jag har sportat lite efter att jag varit sjuk, att jag har inte 100% energi. Och jag blir ganska fort trött. Och det var så irriterande. För att jag var så rackars. Jag kände att jag är fan på G. Jag kände mig asbra form innan jag blev sjuk. Och på basketplanen, jag känner mig så jävla snabb och du vet, jag orkar hur mycket som helst och jag springer fortare än mina 29-åriga lagkompisar och du vet, jag bara kände att jag var på G. Så det är tråkigt när någon sjukdom kommer och så bara lägger lite krokben för en.
Ja. Men apropå din fråga om hur det är med mig, det är bra. Imorgon, i förrgår när det här avsnittet släpps, så ska jag sitta 3 timmar och skriva salstenta. Papper, penna och suddigum.
Åh! Oh. Wow!
Och jag har ju, alltså jag tror knappt att vi skrev sådana typer av salstenta när jag pluggade för 20 år sedan. Och det var jättemånga i den här klassen som jag läser med som har varit väldigt nervösa för den här tentan. Och de har haft lite andra typer av tentor, typ att de ska så här, kanske räkna ut respiratorisk volym, beräkna den basala ämnesomsättningen för den här personen, vilka är rekommendationerna för kolhydrater efter konditionsträning. De har haft lite sådana tentor, vet jag, för att de har stått och pratat om det och hållit de här papperna och efteråt har de blivit godkända. Så då har de så här försökt fiska lite, så här, men vad är det, hur kommer tentan vara uppbyggd, vad är det för typ av frågor, finns det någon gammal tenta man kan få titta på? Och då berättade en av lärarna så här att det är första gången vi har salstenta på den här kursen, det har tydligen varit en hemtenta innan. Men då är de så typ rädda eller så här bekymrade över AI, så att de att studenterna ska sitta och skriva på papper med penna och suddgummet redo för att man verkligen ska säkerställa så att studenterna själva har producerat texterna. Och då kommer det vara 5 frågor och det här är ju då 7,5 högskolepoäng. 3 timmars skrivtid, 4 timmar om man har ett sånt här intyg för dyslexi bland annat, men 3 timmar för mig. Och jag säger 3 timmar för 5 frågor. Hade det varit en föreläsning eller så här muntligt, alltså jag hade lätt blivit godkänd av att babbla på i 3 timmar om 5 typ temafrågor. Men just det här att sitta och skriva länge, alltså jag kommer få sendrag i musklerna inne i handen. Men jag tror att jag är tillräckligt väl förberedd. Jag känner mest, och det här är ju så här, du vet, det mänskliga beteendet, en av de värsta känslorna som en människa kan ha, det är ju skam.
Mm.
Alltså att någonting det är pinsamt. Så jag tycker mest att det vore pinsamt. Jag skulle skämmas för andra om jag inte skulle klara av den här tentan. Så det är mest det. För min egen del tycker jag att jag kan tillräckligt mycket. Men just det här ifall jag kan tillräckligt mycket utifrån gränserna för kursen och liksom det här att skriva en tenta. Ja, så där är jag just nu. Annars väldigt bra på många sätt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Gud vad härligt. Jag tänkte på en sak när du sa att de är oroliga för AI. Alltså det är ju svårt idag. Det måste vara skitsvårt med så här hemtentor när man ska skriva själv. För att du kan ju i princip be en AI-robot göra en uppsats åt dig. Så det måste vara jättesvårt för skolorna. Jag förstår att de kör det för hand. Men då kommer jag att tänka på en annan grej. Jag träffade Britta Zachary på förhänget till Ellegalan. Mira Fröling ordnar alltid ett sånt här förhäng. Då får man komma dit och man får bli sminkad, man får fixa håret, man får låna diamanter. Du hör, det är liksom...
Askungen!
Verkligen, det är så man går in där och kommer ut därifrån som en annan person. Och då träffade jag Britta, så satt vi och pratade lite. Och då berättade hon en grej som jag faktiskt hade missat. Och jag är intresserad av att höra om du har sett det här. Du kommer ihåg den här nyheten som kom och slogs upp stort i alla tidningar, att det var vägglöss överallt i hela Paris.
Just det. Och jag hade några bekanta som skulle åka till Paris eller hade varit i Paris. Och de var väldigt oroliga.
Och det var ju de flesta. Och jag med. Och jag vet några som var så här, vi tänkte åka till Paris men vi sket i det för vi hörde det här med vägglössen och bla bla bla. Nu ska du få höra. Enligt Brittas man Kalle så var ju det här rysk desinformation.
Va?
Ja, det här var inte sant. Det här var liksom ryska bottar som har spridit det här, tydligen. Som ett, alltså ett led i att försöka liksom, röra upp det i västvärlden också inför OS i Paris. Att man ger problem till Paris då genom att skapa det här. Och det var då en information som medierna hakade ju på. Liksom. Det blev ju stort och plötsligt blev det vedertagen sanning att det är vägglöss i hela Paris. Man kommer inte våga sitta någonstans, man vågar inte bo någonstans, då får man med sig vägglöss hem. Och det funkar ju uppenbarligen.
Var det fake news?
Fake news! Hur sjukt? Men
det blev det ingen nyhet om.
Nej, jag har inte sett det. Men Britta sa att Kalle då, han är väldigt intresserad av sånt här och följer mycket utvecklingen kring rätt och du vet rysk desinformation och krig och bla bla bla. Krigsföring, modern krigsföring och så. Och han sa så här, men det vet ju alla. Ja, det här är ju känt att det här var rysk desinformation. Det var ju inte sant. Men jag har missat det. Men jag kanske inte läser nyheter på rätt ställen då, antar jag. Jag vet inte.
Jag pratade faktiskt häromdagen med en person som har den högst uppsatta akademiska titeln som du kan ha i pedagogik. Så att det är liksom allra, allra, allra högst upp i den akademiska näringskedjan. Och så pratade vi om just det här med att utbildningar bestämmer sig för att ha SAS-tenta för att eleverna inte ska kunna använda AI. Och då så sa hon, som är då är någon form av så här pedagogikexpert, då sa hon att ja, men jag tror att, alltså, hon tänkte att hennes studenter, de får använda AI om de samtidigt redogör och beskriver för på vilket sätt. Liknande när vi skrev så här uppsatser och så på den, kommer man skulle lära sig använda Google när man var tvungen att skriva så här ett ord som man ville söka på plus eller och sen ett annat ord, men inte, man var tvungen att så här göra en sån här sökstring, tror jag det heter, eller string, alltså sträng. Och så skulle man redogöra för då vilka artiklar man hade hittat, och så, man, så fick i alla fall vi jobba på sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Och hon menade på att på det sättet som vi använde sökmotorer när de var helt nya och sen fick redogöra för hur vi hade sökt, att man skulle kunna använda AI om man samtidigt beskriver hur man har använt den. Och den vägen kanske är lite bättre än att förbjuda olika typer av AI. För att just det här med att vara källkritisk, jag köpte ju det här vägglutskonceptet totalt.
Helt. Ja, ja, ja. Jag med. Helt okritiskt. Och det, då kände jag så här att jag blev lite rädd. För jag kände hur lätt det är att sprida information som inte är sann, men som alla bara köper. Alltså utan att man kollar källan. För man känner ju så här, alltså det som tidningarna skriver tror man ju ändå på, då tänker jag på liksom stora etablerade tidningar. Jag tänker inte på massa såna här som kallas i nyhetsmedier som har poppat upp som har en agenda liksom.
En webbsajt.
Ja, en webbsajt eller någon som är väldigt vänstervriden eller högervriden, sådär. Då har man ju lite mer kritiskt tänkande. Man tänker så här, ja, men ni har ändå en agenda med ert budskap. Och man kanske inte köper det fullt ut. Men om det är en Svenska Dagbladet, ja, även Aftonbladet, Expressen, fast där har jag lite mer så här, kanske man ändå får tänka att de överdriver en aning eller skruvar det eller vill ha lite mer klicks och sådär. Skriver någonting så tror man ju att det är sant. Alltså det är ju inte så att man ifrågasätter sanningshalten i en nyhet som en etablerad tidning skriver. Men det måste man göra nu, för att det är den nya verkligheten. Man kan inte lita på någonting, och det är faktiskt lite obehagligt tycker jag.
Det tänker jag på med alla låsta artiklar. Att rubriken på en låst artikel är så himla tydlig med en slutsats. Och så klickar jag på att jag vill läsa om den här slutsatsen, studien bakom. Och sen intervju med forskaren kanske. Och sen en kommentar från någon som är lite mer vanlig person. Och så klickar jag på den och så är den låst och så har jag inte ett konto på den. Så då liksom kan man få, och kanske ibland få läsa lite ingress. Och sen så står det så här, den här artikeln är låst. Vill du registrera ett konto för att låsa upp innehållet? Bla 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 bla. Och då var det just en sån artikel som handlade om, rubriken var, därför tränar alla motionärer fel. Och jag bara, men nu vill jag veta, vad är det de gör för fel? Vad är det för ny forskning som har kommit fram? Och där gick jag bet. Jag tror, jag var så tvungen att tänka så här, antingen så är det att de tränar för högintensivt, eller så är det att de tränar för lugnt, eller så att de tränar för mycket, eller att de tränar för lite. Jag tänkte att det var liksom de vanligaste, men det fick jag inte veta.
Nej, du ser. Det där med clickbait är helt hopplöst, tycker jag. Och hur många gånger har man inte köpt ett abonnemang bara för att man absolut måste läsa den här artikeln? Alltså det har jag gjort många gånger.
Ja, sen så står det ju sällan någonting i som man tycker har varit värt det. Som saker man antagligen visste. Som man ändå ville få lite befäst att man ändå hade rätt.
Exakt. Men du, jag känner så här.
Tillbaka till Ellegalan.
Ja, exakt. Jag tänkte det. För att jag har massa grejer idag, Lovisa. Jag har ju samlat på mig nu i 2 veckor eftersom jag var så sjuk förra veckan och inte orkade komma med någonting till podden. Så jag kan berätta lite grann om Ellegalan. Jag kan berätta om ett idrottstillfälle där jag var väldigt nära att explodera som en bomb. Och jag kan berätta om en liten skadehörna. Och dessutom så har jag den senaste pepprapporten som jag skulle vilja bolla lite grann med dig. Så att jag kan driva lite grann idag om du vill.
Då lägger jag mig ner, jag blundar och hummar.
Men vi kan ju börja med Ellegalan. Den är ju ganska spännande ändå. att prata om. Och jag ska säga att Elgalan var fantastisk som alltid. För mig var det två saker som förstörde lite grann. Och det ena var att jag var tvungen att kliva upp 5:30 dagen efter och köra till ett ställe utanför Stockholm. Jag var tvungen att åka 6:00, visste jag, för att jag skulle jobba och ha inspelning på ett stort viktigt jobb. Och därför så fick jag ta det väldigt, väldigt lugnt. Och man har ju alltid det där i bakhuvudet så här, jag måste gå hem, jag måste gå hem, jag måste gå hem. Och sen så var det också, till skillnad från förra året, otroligt jävla svinkallt. Alltså snälla Sverige, Sverige skärp dig för i helvete. Vädret, det kan dra åt helvete om det inte blir bättre nu, för jag orkar inte mer. Alltså det kan inte vara vinter längre. Nu får det bli bättre väder. Men det var ju så kallt. Och förra året på Elgalan, det var strålande sol. Det var varmt, man stod ute i klänning och svettades. Det var så här, jag kan nog inte stå i solen för jag blir för varm. Jag vill inte vara svettig på röda mattan. Så var det. Röda mattan var ju ute i år igen. Och den här gången så var det ju mer att jag kommer förmodligen att frysa ihjäl när jag ska stå i kön till röda mattan. Så man vill ju knappt gå ut. Och på förfesten, förhänget, min kompis Sara, som också är min stylist, ordnade ett förhäng tillsammans med Lancôme i en av sviterna. Och där var balkongdörrarna ute till den stora underbara terrassen. De hade kunnat ta fantastiska bilder i solen om det hade varit som förra året. De stod öppna för att folk skulle kunna gå ut och ta bilder. Och där fanns det också lite drinkar och snacks och sådär. Och du vet, inne i hela sviten, jag höll på att frysa ihjäl. Jag frös så mycket så att jag var blå om händer och fötter, blå om läpparna. Så att när jag sen skulle gå på röda mattan som också var ute och man skulle stå och vänta då på sin tur, så hade jag blått läppstift ofrivilligt. Och stackars Fanny som hade sminkat mig, hon bara, hoppas ingen tror att det var jag som la lila på dina läppar. Jag bara, nej men det, jag ska skriva det Fanny för säkerhets skull, så ingen tror att du hade stylat mig med lila läppstift. För det såg ut så. Så det var faktiskt det enda tråkiga. Men annars så var jag jättenöjd med min look. Jag hade ju en rosa underbar dröm från ett svindyrt designermärke som heter Blue Marine, som kändes väldigt, väldigt trendig. Och till det hade vi skapat en look, så att det skulle inte vara för gulligt och snällt ändå, utan håret var ju ändå lite edgy. Nu såg man inte bakifrån, men jag hade typ en halv uppsättning, men det var en så här, lite slarvig ögla som mitt hår var uppsatt i, en ögla som stod rätt ut. Det skulle vara lite punkigt liksom. Och så lite struktur på det bak, men inte för fixat. Och maken skulle vara väldigt naturlig. Det känns som en trend generellt att man ska ha liksom naturlig make. Jag kommer i alla fall att köra på det. Att vara väldigt så där glowy i hyn. Fin glowy i hyn. Lite rosiga kinder. Lite rosiga toner på ögonen. Bara lite mascara. Inga lösögonfransar. Ingen eyeliner. Bara lite lipgloss. Naturligt, fräscht, rent, snyggt. Och det blev en asbra look som jag var supernöjd med faktiskt. Såg du det? Gillade du min look, Lovisa?
Jag älskade din look. Och jag har en personlig, fast den är nog på gränsen till privat kommentar.
Okej.
<Okay. laughs> får jag säga? Mm. Jag tyckte att det var befriande och väldigt snyggt att du inte hade BH. Att tuttarna fick hänga fritt istället för som man ser på väldigt många när de trycks upp ihop in under hakan med en riktig push-up. Alltså det var så snyggt att, med dina bröst. Förlåt, men det jag tycker verkligen det.
Men jag älskar ju att gå utan BH. Alltså jag borde ju förmodligen ha varit född på 70-talet. För att det finns inget värre. Det första jag tar av mig när jag kommer hem är BH:n. Jag vill bara gå med fria tuttar. Tycker det är så skönt. Nu har jag ganska små bröst, så att det funkar ju bra. Jag förstår om man har större bröst att det kan vara ett problem att låta dem hänga fritt. Men du vet, jag tar ju chansen varje gång det är så här en klänning när man inte kan ha BH och bara yes, jag kan gå utan BH. Och det hade jag även i helgen när jag spelade in. Men då tyckte ändå producenterna att vi måste nog ändå sätta lite tejp över, för att det var lite kallt i studion, för vi kan inte ha så här mycket bröstvårta i tv. Så då fick vi ändå tejpa bröstvårtorna, men det var skönt. Och jag såg många, jag tror att det här är en lite av en trend ändå, för jag såg många som gick utan BH. Alltså en som hade så jäkla snygg look, det är en tjej som, man kanske vet vem det är om man gillar mode och läser mycket mode på nätet och så. Hanna MV heter hon. Vet du vem det är?
Nej, det vet jag inte. För jag har inte så bra koll på mode.
Nej, men hon, det är en stor modeprofil i Sverige. Hon är ascool. Hon hade en klänning från, jag vet inte hur det uttalas riktigt, men Löwe. Löwe. Jag tror att det är ett tyskt märke typ. Loewe stavas det. Hon gick utan BH. Och den var liksom det här nya, du vet att klänningen sitter liksom en bit från kroppen. Har du sett det på trender? Att den liksom sitter uppe av sig själv, så att den sitter inte tajt mot kroppen. Utan framdelen av hennes klänning var som ett rakt parti, kan man säga. Som bara satt, stod rakt upp. Liksom. Det satt inte fast mot kroppen. Och då kunde man se hennes bröst. Alltså, jag såg hennes tutta liksom. Asnygga bröst för övrigt. Men, och det var bara, alltså hon sköt väl i det. Och sen såg jag hon hade bytt om på efterfesten, för jag var inte kvar på efterfesten. Och då hade hon någon genomskinlig topp där det var liksom, ja, bröst. Som man såg. Och det var asnyggt. Alltså bröst är ju fint.
Det är faktiskt en av de grejerna som jag har tyckt har varit så här lite jobbig. Jag i min så här naivitet, när jag var liksom yngre, när sociala medier var nya, bloggarna hade precis slagit igenom. Det var om jag hade ett linne på mig och hade liksom så här verkligen postamnings tuttar. Då är mina liksom, då har man varit väldigt små då, det har liksom, ja, det är inget behov av BH för stöd. Och sen kunde jag få kommentarer, ofta, alltså typ fler kommentarer från män i negativ vinkel, typ att bröstvårtorna syntes, eller oj, du kanske ska ha BH på dig när du har så små bröst, eller
va?
Det ser ut som att dina bröstvårtor är oproportionerligt stora jämfört med brösten.
Nej, men, va?
Och jag, så här, jag har varit helt oreflekterande kring sånt. Och då var det så här, aha. Så då började jag tänka på sånt. Typ lägga bröstvårtorna på plats under en sport-BH om man ska ha ett linne, och när det är fotografering. Liksom att folk tittar på liksom mina bröst med de typer av ögon, för jag själv gör inte det. Men då har jag liksom, aha, har folk sådana glasögon på sig? Men ja, och jag blev förvånad över att, för att man vet ju inte alltid om det är män, men jag blev förvånad över att det kunde locka fram sådana typer av kommentarer. För jag själv lägger inte en sån värdering om jag ser ett par bröst under ett linne. Alltså, ja.
Men fan vad sjukt, alltså jag är helt i chock att någon ens kommenterar på det, och att män kommenterar på det. Alltså
alla vet ju
käften.
Att det finns ett par bröstvårtor där under. Det är inte som att det är så här okänd fakta.
Nej, men jag tycker också att det är så befriande att det känns lite grann som nu när det är lite grann i trend att man ska gå utan BH så här, att vi tjejer avsexualiserar brösten lite grann. Att man bara säger, jaha, men det här är min kropp och jag har ett par bröst. Alltså, det har ju de flesta kvinnor ett par bröst. Och att det är ingen konstig grej. Och jaha, det här är mina bröstvårtor. Det är ju en del av kroppen liksom. Det är ju inte så att, att män till exempel tejpar sin snopp så att man inte ska kunna se konturerna av snoppen under byxan. Alltså, det,
it's ja, men, pretty obvious att det finns.
Ja, det är väl ingen som anmärker på det. Alltså, det är ju en del av våra kroppar. Jag tycker det är så skönt. Och det känns också lite grann som, för jag kommer ihåg på, i början av 00-talet när jag hade min jetset-period, brukar jag kalla den. Men jag jobbade
du
som modell.
Monaco.
Och hängde mycket i Monaco, Saint-Tropez. Och ja, jag levde ju ett ganska glammigt liv på den tiden. Det måste man ändå säga. Jag hamnade i rätt kretsar. Så att jag blev ofta medtagen på väldigt glammiga, roliga grejer. Som man så här i efterhand tänker att, alltså, wow, jag har fått vara med om saker. var kul. Vilken rolig tid det var. Men då på den tiden så gick jag väldigt mycket utan BH och ofta genomskinliga toppar, för det var trendigt då. Jag kommer ihåg det, att det var det. Du vet, alltså man gick ut på krogen och hade liksom en genomskinlig topp och ingen BH. Men det var snyggt. Och då hade jag också, jag hade större bröst då på den tiden. Men jag har alltid haft väldigt... vad ska man säga? Nej, men alltså, jag har alltid haft väldigt fina bröst. Jag har inte behövt ha BH egentligen. Utan jag har kunnat gå utan och ofta fått kommentarer så här: gud, har du fixat dina tuttar? Jag bara, nej. Jag har inte gjort någonting. De bara är så här. Så det är väl genetiskt, antar jag. Men det är ju det modet som är tillbaka nu. Så det är väl det som kommer fråga. Igen.
För en reflektion för mig som bara tittar på bilder och korta filmsnuttar från Ellegalan. Jag tror att jag haft den här spaningen tidigare år, men det är ju väldigt många som är väldigt smala. Och då kanske det hänger ihop då med naturliga brösten, att man kanske ser ännu smalare ut om man låter brösten liksom falla ner och vara en del av liksom silhuett. Men det kan, är folk så smala som de ser ut att vara på bild med sina poser på röda mattan?
Alltså när du sa det så tänkte jag så här, ja, alltså det är klart man tänkte att några har kanske blivit smalare än vad man är van vid eller vad man har sett tidigare. Men jag tror det handlar ju mycket om posering och sådär också, såklart. Dock tror jag att det är lite grann av en smalhetstrend i samhället just nu som man har sett. För att vi har ju haft flera år där det har varit väldigt... man ser ju mycket i reklam och sånt vad som är, om man nu får säga så, trendigt när det gäller kroppsform. För att det går ju trender i det, det kan man ju inte bortse ifrån. Och de senaste åren så har det ju ändå varit väldigt mycket, det ska vara stora rumpor, det ska vara mycket kurvor. Det har ju varit väldigt mycket den här rumptrenden där man ibland opererar sig för att få större rumpa eller gå på gymmet för att liksom träna till sig en större rumpa. Och man har kunnat se, vilket har varit väldigt befriande tycker jag, både andra kroppsformer i reklam och i modejobb och sånt, men också andra åldrar, att det inte har varit så himla ungdomsfixerat, utan det har varit äldre modeller, det har varit större modeller. Känslan har varit att fler typer av kroppar får synas och att det har känts som det har varit mindre kroppstrend, alltså att man får, det har funnits utrymme för fler typer av kroppar, vilket har varit väldigt skönt. Nu känns det ju som att det just nu är en väldigt smalhetstrend. Det ser jag också väldigt mycket i reklamer och sånt, att modellerna är återigen väldigt, väldigt, väldigt smala. Så att jag antar att det är en trend. Men sen när du säger att många har blivit väldigt smala, och jag har också läst kommentarer så här, och där drar de ju in mig också i det här, att jag också ser väldigt smal ut och sådär. Alla bara säger, det är Ozempic, det är ADHD-medicin, det är, jag tycker, det är ätstörning. Jag tycker det är så taskigt att liksom spekulera i att folk har gått ner i vikt. Att det måste vara något fuffens med det. Det kan aldrig vara så här, ja, nu har jag tränat, ätit rätt, jag mår bättre, jag har blivit äldre. Jag har fått mitt första barn och därefter gått ner i vikt. Många gör ju det när man har fått sitt första barn. Det är som att då blir kroppen vuxen på något sätt och att den landar i en kanske lägre vikt än man hade innan man blev gravid och så. Det ser man på många, tycker jag, som är kanske i 30-årsåldern, har fått sitt första barn och sen när de har slutat amma och sådär, så är det en annan kropp som är där. Det tror jag många kan känna igen sig i. Och att det ska liksom vara, det måste vara något fuffens. För det kan inte vara att man kanske vill gå ner i vikt för att man mår bättre av det, att det känns hälsosammare, att man har lättare att röra på sig, att man orkar mer, vad det nu kan vara, att man lever hälsosammare. Det behöver liksom inte vara att man har tagit till någon konstig metod för att gå ner i vikt. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag tror att de misstankarna, för det här vill ju människor väldigt gärna prata med mig om, jag tror att de misstankarna bottnar i en insikt om att det skulle antagligen krävas fruktansvärt mycket jobb att bli så betydligt mycket mindre i size för en individ. Och att man tänker så här, men hur mycket jobb ligger bakom? Pratar, alltså är det någonting som man pratar om på en sån där gala? För jag antar att komplimangerna haglar genom hotellsviterna. Liksom, rycker folk på axlarna när det lyfts fram så att de har blivit mer fitta eller liksom deffade eller liksom... Eller är det någon som säger så här att gud, alltså jag tar en timmes promenad varje morgon, jag styrketränar 3 gånger i veckan och jag går på yoga 2 gånger i veckan och jag äter jättenyttigt varje måltid. Är det någon som säger så rakt ut?
Alltså, det tycker jag faktiskt är ganska väluppfostrat, måste jag säga. Men det är inte så många som kommenterar på sådana saker. Nu kan jag säga själv, för att jag själv har ju gått ner ganska mycket i vikt. Och det är ju många som jag träffar på Elgala nu som jag kanske inte har sett sedan förra årets Elgala. Och det är klart att när man ser en person som man inte har sett på jättelänge som har gått ner mycket i vikt, då blir det ju en ganska markant skillnad. Det är klart man ser det. Jag kunde ju liksom se att vissa tänkte det, men det är ingen som säger det. Och det tycker jag är ganska skönt. För det, på samma sätt är det ju ingen som säger, om man har gått upp i vikt, så är det ju ingen som kommenterar på det. Utan att man bara liksom låter det passera. Jag tror att jag fick någon kommentar att, gud vad du ser tränad ut och du har fått så definierade muskler. Liksom. Men det var... Det var nog det. Det tycker jag är ganska trevligt. Men sen har jag ju läst lite grann, till exempel Jessica Frey som jag känner. Hon har gått ner mycket i vikt. Att hon säger att hon har ätit på ett annat sätt. Hon har tränat, hon har hittat ett lugn i sig själv. Hon har, jag vet inte, hon är på en annan plats i livet liksom, där hon är lugnare och mår bättre. Och Elsa Billgren har också läst om, hon har ju också blivit smal. Hon... tränar väldigt, väldigt mycket för att hålla i det här. Och jag själv, nu kan jag ju säga det i träningspodden, alltså jag har ingen ätstörning, jag har inte tagit Ozempic, jag har inte gjort några operationer. Jag tappar aptiten i början av min ADHD-medicin, det gjorde jag absolut, gick ner några kilo, blev jättesjuk i Jordanien, gick ner väldigt många kilo på kort tid och jag har sen bara inte gått upp. Alltså jag äter helt vanligt idag, jag har fått tillbaka min aptit, jag äter godis igen tyvärr. Det är tråkigt. Men nu är min kropp bara, den verkar trivas här för den har landat. Så att nu måste jag ju istället passa väldigt på, som när jag blir magsjuk, när jag blir sjuk till exempel. Då går jag direkt ner ganska mycket och det är ju inte bra. Då måste jag direkt så här, tänka på, nu måste jag äta upp igen lite. Äta upp så att jag håller vikten, för att jag vill inte gå ner för mycket. Jag vill liksom inte se utmärglad ut, men... Jag tror alla vet att det är ju inte skitlätt att bara bestämma så här, nu ska jag gå upp exakt 2 kilo. Eller nu ska jag gå ner exakt 2 kilo. Alltså det är inte så himla lätt att bestämma exakt vad kroppen ska väga. Utan jag tänker att då får man känna så här, jag har hälsosamma vanor, jag äter helt normalt, jag tränar som jag alltid har tränat. Och om min kropp då bestämmer att nu väger den så här och här ligger jag... Ja, men då får det kanske vara bra. För jag tror inte heller att det är bra att försöka greja för mycket med det. Och äta extra tillskott för att man ska gå upp i vikt och så här. Utan jag tror att kroppen är ganska bra på att bestämma det där själv. Om man känner att man lever som man brukar egentligen.
Ja, intressant resonemang. Tack.
Ja, jag ville bara säga det nu så kan folk bara sluta spekulera det. Men det är ganska skönt att man ändå inte pratar så himlans mycket om det. Jag tycker, alltså, låt folk vara. Låt dem liksom se ut som de trivs med. Jag förstår inte varför det ska finnas så himla mycket tankar om hur andra ser ut och hur de ska se ut och sådär. Jag tycker det är tröttsamt. Om folk verkar glada, vilket jag tycker många verkar på röda mattan där. Nej, men alltså av dem som du tänker på som kanske har gått ner i vikt. Jag tycker de verkar glada och trivas med sitt liv. Alltså låt dem vara, vad fan. Och även mig själv. Låt mig vara. Punkt slut. Ja. Okej, ska vi gå vidare?
Ja.
Ja, nu ska vi prata om, vad sa jag att jag skulle prata om? Basketmatch. Nu ska du få höra, Lovisa. Nej, men det här är också sjukt. För att när jag gick från Elgalan tidigt. Men efter själva galan var klar så var jag så jävla hungrig. Så jag bara, för man hinner inte liksom äta under dagen. Det är så mycket stopp. uppe. Man åker ju hemifrån innan lunch och så har man en massa olika stopp. Man ska göra hår, man ska göra smink på något ställe, man ska gå på något förmingel och man ska träffa sin stylist och klä på sig och det är ditten och datten. Så att man hugger liksom något att äta i farten. Så här, jag högg en banan där, fick en sallad där och så lite så. Men jag kände efter galan att jag var så jävla hungrig. Så jag gick direkt till buffén. Det är också ett trick man har lärt sig efter många år på Ellegalan. Gå direkt, för annars blir det jättelång kö. Direkt till buffén. Och där träffade jag ju Annie Lööf, som du också känner. Och hennes kompis. Ja. Så att vi körde en ståmiddag tillsammans. Jag och hennes kompis och Annie då. Stod och käkade, åt av allting. Och sen så sa jag bara, nej, jag ska upp och jobba imorgon så att jag drar hem nu. Där var jag faktiskt duktig. Hade jag börjat gå in och mingla, det hade inte gått. Ja, så åkte jag in, åkte hem, åkte iväg och jobbade tid på morgonen. Och det var så sjukt då, för det var liksom sviten av att jag hade varit sjuk, tror jag. När jag står där och speglar mig, jag var jättefint fixad, fina kläder. Och så hade jag haft lite så här ljusrosa nagellack på Ellegalan, på både tår och händer. För det passade ju då till min rosa klänning. Så står jag och speglar mig och bara, vi måste måla mina naglar. Jag ser ut som att jag kommer direkt från bårhuset. Alltså, mina fötter och händer, de var grå. Det här måste vara, du vet, när man har varit sjuk och liksom inte kunnat äta och inte fått behålla något och typ bara druckit vatten så att man saknar massa grejer i kroppen. Det såg ut som att mina händer och fötter, det hade lika gärna kunnat vara med i en sån här film, du vet, när polisen går fram och lyfter på det här skynket som täcker den döde som ligger på bordet där i obduktionen. Såna händer och fötter hade jag. Det var katastrof alltså. Hemskt, ja, i alla fall. Så att, när jag då åker iväg efter jag har jobbat lördag söndag direkt till min basketmatch, sitter i bilen i 1,5 timme. Jag var inte så himla pigg när jag skulle spela basketmatch. Har jobbat hela helgen, varit sjuk hela veckan och sådär. Men vi var väldigt få, så jag tänker jag ändå ställer upp. Och då Lovisa, händer det något som inte händer mig så himla ofta på basketplanen. För att jag brukar ändå vara, du vet, jag står ju ändå som coach för vårt lag och brukar ändå tänka sig, jag måste föregå med gott exempel. Hålla humöret, peppa de andra. Om någon blir irriterad på domarna och sådär, så är det ju jag som måste lugna ner stämningen och liksom, ja, se till så att inte domarna blir sura på oss eller vi får en teknisk foul eller så. Ha lite koll på det. Men den här matchen, jag var så nära att tappa det. Alltså jag kände en irritation i min kropp som bubblade så mycket. Det var en konstig match. Det gick upp och ner och fram och tillbaka och vi var egentligen mycket bättre, om jag får säga det själv. Och vi borde ha vunnit ganska enkelt. Men du vet, första perioden jämnt. Andra perioden, vi drog ifrån ordentligt. Tredje perioden, de kom i kapp. Fjärde perioden, vi drog ifrån. Och så vann vi till slut med 20 poäng. Men det var en konstig match. Och jag var inte helt nöjd med domsluten, kan man ju säga. Och nu vet jag så här, man ska inte klaga på domaren och bla bla bla. Men jag var inte nöjd. Ibland är man ju bara, tycker man ju bara att, ja, det här tycker jag inte. Jag håller inte med om era domslut helt enkelt, ganska många gånger. Men det brukar vara lugnt. Men du vet, nu kände jag så här, nej men jag håller på att tappa det. Snart kommer jag att explodera eller säga någonting. Eller du vet, bara börja käfta med domaren eller så. Och det kan man ju för fan inte göra. Det är ju katastrof. Så att jag bänkade mig själv, helt enkelt. Nej men jag bara, det här går inte. Dels spelar man ju inte bra när man blir irriterad och börjar fokusera mer på vad domaren gör än vad man själv ska göra på plan. Så att jag, och dels så är det ju, alltså man får inte tappa det. Det får man bara inte göra. Så att jag bara, nej men jag sa till mannen så här, de bara, ska inte du spela? Jag bara, nej, jag tror det är bäst att jag inte spelar. Och så var det någon som sa till mig, jag ser i dina ögon att du håller på att tappa det, att du är jävligt arg. Jag bara, jag måste försöka svälja det här nu. För jag var så förbannad. Men jag hade också jävligt ont i ryggen. Jag hade sträckt det till den på något sätt. Jag tror inte att jag var ordentligt uppvärmd. Men sen var det en tjej som blev utfallad och då var tvungen att gå in sista 2 minuterna och fick skjuta straffkast. Och kände så här, jag har så ont i ryggen, jag måste kompensera på något sätt. Så jag blev lite snett och vint, men jag satte straffarna. Så då gjorde jag något bra i den där matchen i alla fall. Du såg det på Insta, va?
Ja, gud. Alltså jag minns vårat långa snack som vi hade för några år sedan om att hantera nerver när det gäller. och du är din frustration när straffkasten på basketfestivalen inte satt. Så att jag blir så glad och dina vägnar när du håller nerverna i styr. Men jag har faktiskt en kommentar apropå det här med att du höll på att brinna av och att du bara kände hur det liksom kokar i dig. Mm. Mm. Det finns en förklaringsmodell bakom den känslan.
Va? Gud, det här vill jag verkligen höra. Berätta.
Ja. Om man då tittar 10 dagar bakåt i tiden i ditt liv, det här är också generellt för människors liv, så kan man liksom följa hur dag för dag har varit. Och du som är inne i en intensiv arbetsperiod, samtidigt så har du besvär med din kropp här och där. Du känner dig ganska pressad och att det är många som drar i dig åt olika håll. Och mitt i det här så blir du sjuk. Kroppen bryts ner. Du blir stressad för att du inte kan gå iväg och jobba. Och sen har du ett intensivt L-dygn där du har ätit kanske lite för dåligt, ätit lite för lite. Du har inte kanske haft så mycket aptit för att du har haft ett stresspåslag i kroppen. Och sen så minglar du jättemycket, gör av med mycket stort socialt kapital.
Mm.
Och sen så kommer du hem, sover kanske lite för få timmar eller kanske lite för låg sömnkvalitet för att du vet att du ska gå upp tidigt. Du ska leverera på jobbet och sen till basketmatchen. Mycket adrenalin i kroppen, högt blodtryck, hög puls. Och hela det här stresssystemet är så pass aktiverat så den här konfrontativa, hostila delen av en persons känsloregister är aktiverat som ett resultat av en helhet. Och den kommer att brisera förr eller senare eller lugna ner sig om man där och då kommer på att oj, 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 vänta nu, vad är det här för känslor jag känner? Antingen skrika, skälla på domaren, börja härja med publiken, motståndarlagets coach, eller nu kanske jag känner på ett visst sätt som inte riktigt står i relation till vad som har hänt. Och att då backa, sätta sig ner, blodtrycket kommer sjunka, pulsen kommer sjunka, stresshormonerna kommer gå ner och sen efteråt känna så här, det är klart jag hade fog för min reaktion, min känsla, men jag behöver inte göra utbrottet.
Mm.
Så där är liksom, det här har jag tänkt på imorgon.
Ja, men jag tänkte precis säga det. Alltså jag älskar att du pluggar sånt här nu. För nu kan jag fråga dig om de här sakerna hela tiden. Hallå Lovisa, varför reagerar jag så här? Varför händer det här?
I den gamla forskningen, då pratar man om typ A-personlighet. I den lite nyare, väldigt kontroversiella forskningen där man sen har gjort olika typer av modeller där man är olika färgpersonligheter. Mm. En typ A-person i den gamla forskningen, den bygger på en gammal teori från en mottagning som jobbar med personer som undrar om det var typ hjärtinfarktspatienter. Och hur de kunde se, de här läkarna på mottagningen, att på deras stolar i väntrummet så var det väldigt slitet på armstöden. Och att de väldigt ofta fick byta ut dynorna på stolarna för att de slets så himla mycket. Och så har vi aldrig varit med om på andra typer av mottagningar att stolarna slits så snabbt i väntrummet. Så då började de titta på hur de här patienterna betedde sig när de satt. De satt aldrig stilla, de satt och gnuggade med fingrarna, de satt och gungade med benen. De fick också hjärtinfarkter, de var väldigt upprörda, konfrontativa och då liksom börjar man prata om typ A-personligheter.
Mm-hmm.
Aktiva, doers, reagerar starkt på olika typer av nyheter eller besked. Kan vara fantastiska att ha att göra med i en grupp. Men också skitjobbiga eftersom det är väldigt mycket av allt. Och sen så då börjar de hålla på och kolla på de här olika färgkodningarna. Så här, röd, blå, grön och gul, va? Det är väl de här att man skulle kunna vara en viss typ av färg. Och ska man sätta ihop en arbetsgrupp på jobbet så är det bra om man har ett visst antal av varje färg. Och så försöker man kategorisera människor i de här färgerna. Och folk gör sina egna tester på internet och så här, ah, jag är en typisk blå person. Det är därför jag inte fungerar med Agneta på jobbet. För hon är gul. Och så försöker man liksom förklara den sociala hierarkin och stämningen på jobbet med att vissa färger jobbar väldigt dåligt ihop med varandra. Och de här koncepten har ju blivit i modern tid nu väldigt hårt bespottade och kritiserade. Och att människor är mycket mer komplexa än så. Men det är liksom, man försöker förklara då, titta på, ja, men typ A-personligheter har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom för att de konstant då går runt med ett väldigt högt stresspåslag och alltid är redo att reagera och agera när någonting håller på att gå åt helvete. Medan andra personer kan säga så här, go with the flow, namaste, det löser sig och så vidare.
Men alltså gud, när du berättar det här, förlåt nu min kära syster Jenny, men jag känner så igen min syrra i det här nu, och mig själv givetvis, men ibland när jag själv är så här, nu behöver jag skruva ner den där A-personligheten i mig själv lite grann, det kan jag verkligen känna när jag får såna otroliga stresspåslag. Då kan jag bli så stressad av min syrra. Du som bara på basketträning igår. Så hon kan aldrig stå still. Så när man står och pratar och ska gå igenom så här. Hon står fram och tillbaka och gungar så här. Gungar från fot till fot. Och jag kan inte titta på henne. Jag bara, alltså, hon måste stå still nu. Alltså, jag slår henne. Eller du vet när min kille bara sitter och skakar med benet hela tiden. Nej, men, du vet, det gör mig så stressad så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag blir stressad nu bara jag pratar om det. Det är så ofta när vi sitter i sällskap och han bara sitter hela tiden och gungar benet. Och du vet, hela tiden brrrr. Du vet, jag måste bara stoppa hans ben hela tiden. Kan du sitta still? Kan du sitta still? Han bara, men vad är det? Lägg av. Jag bara, men alltså jag blir så stressad av det här. Jag klarar det inte. Eller du vet, när syrran, hon ska ringa mig om någonting så här. Hörrar! Jag orkar inte prata med dig nu. Jag orkar inte prata med dig. För jag kan inte gå upp till den stressnivån just nu. Jag måste tagga ner mig och bli liksom du vet, en sån här avslagen person som inte orkar bry sig om någonting ibland, för att jag orkar inte vara den här A-personen hela tiden. Det tar för mycket energi av mig. Så nu blir jag nästan stressad när du berättar om det här, för jag började direkt tänka på min syrra eller på min kille.
Och det är också det, när flera typ A-personligheter möts och ska jobba med varandra, då vet man att det är väldigt hög risk för hjärtinfarkt, särskilt om 20 år. Alltså det är ofta det handlar om, hur man går igenom livet. Det finns studier på just de här benvibrationerna. Alltså om man kan ju vara i ett sammanhang där det är så att man har stapelbara stolar, och sen för att skapa stolsrader så krokar man i de här stolarna i varandra, och så blir det som en liten föreläsningssal. Och då sitter någon och vibrerar med benet så där bredvid en, då kommer hela stolsraden att skaka. Och som en vanlig svensk med den svenska kulturen, kommer du då att be den här personen sluta skaka på benet? Eller kommer du resa dig upp och sätta dig på en annan stolsrad där ingen sitter och skakar på benet? Där blir det väldigt så tydligt hur man själv har ett val att stanna kvar i de här stressande skakningarna bredvid dig, eller att byta miljö. Mm. Men om man går igenom livet och alltid har en sån person, fast de här skakningarna med benet kanske är ett annat fenomen. Det kan ju vara en annan typ av sån här picka på axeln typ, som alltid vill bolla saker eller som alltid vill liksom snacka igenom sina egna stressreaktioner och så vidare. Men just det här, människor som tenderar att aldrig vara stilla, de har också en ganska hög energiförbrukning utan att de vet om det. Och man brukar säga, men jag tränar 3 gånger i veckan, och någon annan säger, men jag tränar aldrig och jag kan äta hur mycket som helst. Den här energimetabolismen. Men då man tittar och faktiskt mäter hur mycket människor rör på sig, då kan man se liksom ett samband mellan de här människorna som aldrig är stilla, som alltid byter plats på benen, som alltid byter sida, vänster fot till höger fot, vänster fot till höger fot, snurrar armarna, släpper ner armarna, snurrar armarna vid bröstet, släpper ner armarna. Och att under en livstid, då går det faktiskt åt ganska mycket energi till alla de här små rörelserna som inte har någon funktion överhuvudtaget för kroppen, men som ändå hjärnan tydligen vill att den här, exakt den här personen ska göra. Medan andra bara halvligger helt stilla i soffan och kollar på ett avsnitt av Superstars.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
för alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort tack! Ja, alltså jag har ju samma tics, så jag ska ju inte säga någonting. Men jag blir väldigt stressad när andra har dem. Det stressar mig något enormt. Oh my god, alltså. Ja, det var det om det. Men tack för att du redde ut varför jag fick de här känslorna. För att jag blev så förvånad över mig själv. För jag brukar verkligen i de där situationerna vara väldigt lugn. Så att det var, men jag kände att du hade rätt. För det var ju absolut så som det var.
Kommer jag klara tentan imorgon?
Jag tror det, för att du känns otroligt... Alltså det känns som du verkligen kan det. Du har inte bara läst, utan du kan applicera dina kunskaper på verkliga situationer. Så absolut, Lovisa, du kommer klara det här. Nu ska jag berätta en annan grej som var väldigt spännande. Som jag har fått veta nu om min axel. Min axelskada. För du vet, det här är ju 1,5 år sedan som jag trillade av en häst och drog sönder alla ledbanden som håller fast nyckelbenet i axeln. De är fortfarande av, det går liksom inte att göra någonting åt, utan nyckelbenet sitter ju löst. Man kan trycka det upp och ner, ding, 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 som en liten studsboll. Och det syns ju väldigt tydligt ibland. Och då har jag ibland också fått kommentarer på bilder att jag ser så benig ut och så här. Och då känner jag, ja, jag kan tyvärr inte rå för det. Men jag har ju sett också så här att på ryggen så sticker det ju också ut. Jag bara, vänta nu. Och det är ju skulderbladet som sticker ut på ryggen. Det ser också jätteknasigt ut. Men det har alltså inget att göra med smalhet eller någonting annat. Utan det är att saker har flyttat på sig. Och nu har vi upptäckt en grej, jag och min naprapat. Det var ju väldigt konstigt. Jag tror jag berättade det i podden att hon sa till mig för några veckor sedan. Så sa hon så här, vad är det här? När jag låg och skulle göra en övning. Jag skulle lyfta armarna. Jag låg på mage, skulle lyfta armarna. Sträckte ut armarna framåt och skulle lyfta dem rakt upp. Och då sa hon, vad är det här för något? Och så började hon trycka på en krull. Vad är det? Har den här gått av? Säger hon. Du vet, då är man ju bara så här, vad är det som händer nu? Vad är det som har gått av? Hon bara, jag undrar om den här muskeln har gått av. För att jag vet inte vad det här är. Det här ska inte ligga någon liten knöl här liksom. Ja, så hon gick och funderade på det. Och det är det som gör henne till en sån otroligt bra naprapat. Att hon då liksom inte bara stänger dörren när jag går därifrån och släpper mina grejer. Utan då har hon gått och tänkt på det här. Och så hade hon varit på en naprapat konferens i helgen där de hade pratat mycket om det här. Och det här visste ju även jag, att ofta när man får den här typen av skada som jag får, så upptäcker man långt senare att andra saker också har gått av. Alltså muskler eller andra ledband och sånt som man inte märker i den akuta fasen på skadan. Därför att man tittar liksom bara på en liten del av axeln då, och då kan man missa andra grejer. Och vissa grejer syns ju heller inte på röntgen, utan då måste du göra ultraljud. Och har du inte gjort ultraljud så kan du inte se de här sakerna då, att muskler och sånt har gått av. Det kan till exempel vara bicepsmuskeln går ofta av när man får den här typen av skada. Men då tror jag att man har lite mer problem. Eller att det går av någon muskel som sitter i ryggen som fäster till axeln, som då verkar vara fallet när det gäller mig. Att det är då en muskel som har gått av. Och det är den knölen som hon känner. Den har krullat ihop sig. Den ligger där nere i en liten knöl. Som det kan bli när man får muskelbristning. Till exempel i hamstrings. Så kan man känna, om den släpper och går av, då ligger den knölar ihop sig som en liten knöl. Och ligger liksom där precis vid muskelfästet. Och det verkar ha hänt här.
Vaden är ju också ganska lätt att känna för många. När det är sån. Och det har också att göra med att man inte har så mycket underhudsfett där. Så att då går det liksom att faktiskt, kanske både visuellt men framförallt att liksom palpera, att trycka och känna att det blir som en liten knöl från en gammal muskelbristning.
Ja, och det kanske är därför som vi upptäckte det först nu, att jag har ju faktiskt mindre underhudsfett och att det kanske syns mycket tydligare nu, just den här knölen. Men då är ju kroppen så himla finurlig, för att min kropp har ju hittat på nya sätt att fungera fast den där muskeln inte finns. Och den där muskeln, det är den som man använder när man då, om jag håller min arm är 90 grader framåt, så att den sticker framåt liksom. Armbågen mot kroppen och handen pekar framåt 90 grader. Och sen trycker jag handen in mot magen och trycker ut den igen. Den rörelsen behövs, där är den här muskeln aktiv. Den fäster liksom från axeln ner till bakom skulderbladet. Och den håller också skulderbladet på plats. Den hjälper till att hålla skulderbladet på plats. Men nu har min kropp då hittat på andra sätt för att få det här att fungera. För att den här rörelsen använder man ju ganska mycket. Alltså axelleden är ju en väldigt viktig led. Axeln använder man ju otroligt många rörelser. Och då har min kropp då kommit på ett nytt sätt. Och så säger hon så här, jag tror att du har en bröstmuskel som har börjat jobba och göra det här åt dig istället, eftersom den muskeln inte längre finns som brukar göra det. Och då har det lett till att bröstmuskeln drar fram min axel, och axeln sitter ju inte riktigt fast eftersom nyckelbenet inte stabiliserar upp det vart den ska sitta liksom. Så axelkulan, själva den delen, den har liksom roterat framåt för att bröstmuskeln har dragit ner den. Och skulderbladet har å andra sidan flyttat uppåt och skjuter ut, för det är ingenting som håller tillbaka skulderbladet.
Så men det här är en änglavinge där bak.
Ja, exakt. Jag har fått en liten änglavinge på ena sidan. Det är ganska gulligt egentligen om man tänker på det så. Men jag var lite gulligt att ha en vinge. Det är fint. Kan vara en ängel här på jorden ett bra tag till, tänker jag. Men det här gör ju då också att kroppen belastar ju fel. Jag blir ju lite sned. Saker hamnar lite fel. Kroppen måste kompensera. Jag blir ojämnt muskler på olika sidor. Och det här kan ju vara hela grejen att jag inte blir av med mitt ryggont. Jag har ju ont på höger sida nere i ländryggen. Och det släpper aldrig. Det är till eller från, mer eller mindre. Men det gör hela tiden ont. Och det kan ju påverka. Och även har jag ont i höften på höger sida. Och så är det ju också lite deppigt då, för att tydligen så kan jag ju inte göra så mycket åt det här i rehab. Jag måste rehaba för att göra det bästa möjliga av det. Men det finns ju ingen muskel där som jag kan träna upp igen, som jag kan få och koppla på. Så det här känns faktiskt lite deppigt, måste jag säga, Lovisa.
Jag var tvungen att läsa om... Alltså, jag kommer ihåg när du var med om den här olyckan, när du ramlade av, då pratade vi om... faktumet att axelleden är den mest komplexa leden som vi har. Axelleden tillsammans med höftleden, men det är lite grann samma typ av led, förutom att skulderbladet ju inte sitter fast. Skulderbladet är ju en märklig led som har alla de här ledbanden och ligamenten som ska samspela. Och hur människor generellt sett har en ganska kraftig framåtrotation i axlarna av att man är obalanserad. Så det är ju liksom ett faktum, för att vi är väldigt dominanta i våra rörelser och positioner med axlarna och armarna framför kroppen. Och när axeln blir utsatt för ett sånt här typiskt akut trauma, tacklingar i ishockey eller fotboll, kanske även handboll skulle kunna förekomma, fall. Och då är det allt ifrån då, som jag tänker, att du ramlar ner från hästen, men också någon som står på en stege och ramlar på sidan och har sönder någonting i axeln. Den typen av akut trauma är ju annorlunda mot den personen som börjar få lite molande smärta kring axeln under arbetsdagarna. Alltså det finns ingen... Människor vill ju gärna ha en förklaring till varför de får ont. Men det är ganska stor skillnad på någon som har fått ett yttre trauma, ett våld mot axeln, versus att men du sitter helt enkelt för länge i dina positioner. Och som jag har förstått det, när jag läste på om den här typen av skada då, när du fick den, då var det så här, men it is what it is, sa de, säger fysioterapeuter och läkare och ortopeder. Det är rehab som gäller, och så får man göra så gott man kan utifrån de förutsättningar man har. Och att felställning i sig inte behöver betyda att man har ont. Men då är man ju väldigt fokuserad kanske på det skeletala, det som är skelettet. Det som är brosket, det som är liksom det hårda på kroppen. Medans en person som kanske då, man tänker sig en fysioterapeut, en naprapat, någon som jobbar lite mer med helheten, som ser till människan bakom den här våldstraumat mot Axel börjar så här, men hur påverkar det på längre sikt då, som i ditt fall, ryggfilén ner på höger sida, ner mot höften, in, alltså musklerna kring höften, och jag tänker också musklerna upp kring nacken, nackrosetten och så vidare. Och som jag har förstått det så verkar det vara så här lite 50-50. Ja, vissa får jättelångvariga besvär, andra har inga besvär överhuvudtaget, trots att den här knölen sticker ut på att man skulle kunna hänga sin handväska på det som en liten krok.
Ja.
Och att, liksom, att det handlar mycket om så här, men vad har individens upplevelse verkar vara väldigt random när de så här tittar flera år senare. Och då kan jag förstå din frustration i att, aha, ska jag behöva ha det så här resten av livet, att ha liksom någon form av coping-strategi för det.
Ja, exakt. För då, jag la ut ett inlägg på Instagram om det här. Och då var det många som skrev till mig och sa, men det viktigaste är att du inte har ont, skit i hur det ser ut, det spelar ingen roll. Liksom. Och jag håller egentligen med. Alltså, hur det ser ut, det är inte det viktigaste för mig. Och jag har inte ont i axeln. Det här är viktigt. Jag har inte ont i axeln. Det gör inte ont. Nyckelbenet sticker ut och alla bara säger, gud, det ser ut som det gör så ont. Jag bara, nej, det gör inte alls ont. Det är bara där. Jag känner inte. Men jag har ju ont på andra ställen. Och är det då rimligt att jag ska behöva gå till en naprapat en gång i veckan resten av mitt liv för att ens kunna idrotta och vara aktiv som jag vill? Alltså, det tycker jag är väldigt tråkigt att det ska vara så. Och då blir jag också lite frustrerad att jag inte direkt kunde få det alternativet att operera som när jag gick då. Jag var ju först på akuten och sen gick jag ju vidare där då hos Sankt Göran och så här och fick en diagnos som sa, vi opererar inte det här för att det är inte liksom grad 5 då som är den värsta. Och sen så när jag går privat så får jag veta att det är förmodligen grad 5. Och hade du kommit hit innan de 10 första dagarna hade jag opererat, för då tror jag att det hade blivit ett väldigt bra resultat. Men nu när skadan inte är färsk längre så kommer du att få lika bra resultat om du gör rehab som om du opererar. Alltså då är det liksom 50-50 om det blir lika bra med operation eller inte. Och då är det så här, ja men då får jag väl rehab då. För att då är det mycket längre konvalescens om man opererar, och det är inte säkert att det blir bra. För att man måste operera när det är färskt om man ska ha bästa chanserna för att det ska hålla liksom. Och då kan jag känna, för hade jag vetat det direkt, då hade jag i alla fall haft ett vettigt val. Att jag kunde välja att operera och ta den smällen då, att det blir lite konvalescens, men sen så blir det bra. Hade jag direkt, att man hade kollat upp så här, är det något mer som har gått sönder? Gjort ett ultraljud för att titta, är det något annat som är trasigt? Hade man ju sett att den här muskeln var av, och då hade man ju kunnat fixa det direkt, för det sa också min naprapat att det där måste man liksom laga med en gång. Jag är inte säker på att man gör det när det har gått så lång tid, eller att man kan göra det när det har gått så lång tid. För den kan också ha växt fast någon annanstans, den där muskeln, så att den sitter helt fel nu. Och då, det kan jag bli lite frustrerad över. Att det känns som att ingen... Jag försökte ändå påtala när jag blev skadad att jag lever ett väldigt aktivt liv. Dels är det en del av mitt jobb, att jag tränar mycket och pratar mycket om träning och så här, är väldigt aktiv. Och dels är det en del av mitt liv, att jag alltid har varit en aktiv person som vill kunna röra på mig obehindrat. Och dels så har jag aktiviteter som är väldigt viktiga för mig, som också kräver en bra fysik. Att ingen då lyssnar på det och bara så här, go the extra mile och bara, okej, men vi gör det här ultraljudet för att kolla och vara säkra på vad det är för skada och om vi ska operera direkt. För att man tror ju på vad läkarna säger, det är ju sån man är. Så det stör mig faktiskt att jag nu ska behöva gå och rehabba hela mitt liv och behöva ha professionell hjälp för att kunna göra saker som jag vill göra. Och ändå får jag förmodligen leva med att jag kommer att ha ont. Det här kommer ju att påverka min kropp så att jag kommer att ha ont hela livet egentligen.
Det där tror jag väldigt många känner igen sig i när det handlar om menisk och korsband och hamstrings skador.
Berätta.
Att man har varit med om ett yttre trauma när man åkt slalom till exempel, eller som yngre på fotbollsplanen eller på innebandyn. Och så har man fått någon form av våld och man ser att det är någonting som är trasigt, men man säger då, där och då att ja, men vi tror inte att det här kommer behöva opereras. Och som jag har förstått det så är man mindre benägen att inom vården att operera vissa typer av skador för att man ser att det kanske inte kommer göra någon skillnad för individen i det långa loppet. Alltså att man först vill prova ifall den här personen kan bli bra med rehab. Och att personer då, när de blir äldre...
så tänker man ju inte på om det är en elitidrottare.
Nej, jag läste om en fotbollsspelare, en tjej. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, jag har inte sparat artikeln. Men hon fick problem... Hon fick ganska tidigt kliva upp på A-lagsnivå och spela seniorfotboll. Och var, som hennes egen teori var, att hon inte var tillräckligt väl förberedd. Hon hade inte styrketränat lika länge som de andra tjejerna. Hon hade inte styrketränat lika hårt. Hon klarade inte den där träningsdosen, träningsvolymen på konstgräs med fotbollsskor. Gjorde att hon fick compartment syndrome. Vilket innebär att man får en enorm värk i underbenen. Domningar, vissa kallar det för en kronisk benhinneinflammation. Man får fruktansvärt ont framme på skenbenen. Eller bak i vaderna, tappa känseln i fötterna och så vidare. Och hon fick göra den stora operationen, vilket innebär, och det här har jag koll på för att jag har PT-kunder som har fått göra den, där man helt enkelt skär upp på framsidan av smalbenen för att öppna upp den här bindväven som kapslar in stora underbensmuskulaturen för att minska på trycket. Och nu håller hon då på att liksom bygga upp träningsdosen för att kunna spela fulla matcher och så vidare. Men jag vet att det inte är helt lätt som en vanlig människa kommer att säga att så fort jag joggar mer än 10 minuter så domnar mina ben bort. Jag får fruktansvärt ont i underbenen. Jag tror att jag har compartment syndrome. Skulle ni kunna göra ett test för det? Testet är fruktansvärt smärtsamt test. Jag kan förstå att elitidrottare behandlas på ett annat sätt inom vården. Men det jag liksom fastnar i, det är att operation är oftast ett väldigt så här handfast verktyg för patienten. Att man känner att man blir tagen på allvar, man gör en insats för att lösa problemet. Men sen när de forskar vidare på effekten av operationerna så ser de att ja, men det verkar ju som att väldigt många, kanske då 50-50 som vi har varit inne på, fortfarande upplever besvär. Är det då värt operationen innan, alltså ta beslutet om operation? Och som jag pratat om när vi, för några veckor sedan, det här liksom nyliberala samhället, att man lägger över ansvaret på patienten. Att patienten ska ta beslut om det ska opereras. Patienten ska ta beslut om, nej, men jag vill göra rehab först, eller att patienten själv ska läsa på och ta reda på liksom anatomin och olika typer av behandlingar och sådär. Och det kräver ju väldigt hög initiativförmåga och en slutledningsförmåga hos människan som inte alla kanske besitter. Det är inte alla som har de resurserna som du har att faktiskt gå till en naprapat en gång i veckan för att försöka förstå varför har jag så fruktansvärt ont. Eller att man har en PT eller att man har någon i sitt nätverk och googla med och, eller fråga och sådär. Googla med, vad roligt, man googlar tillsammans. Och jag vet inte om det skulle vara på ett annat sätt i USA med ett privat vårdsystem. Det kan jag inte uttala mig om. Jag vet att man i Tyskland är mycket mer experimentell med olika typer av behandlingar och operationer än vad man kanske är i Sverige. Men det ställer ju krav på den här skattefinansierade vården att man betalar inte själv i första hand. Och då är frågan, ska skattepengarna gå till en operation som man inte är säker på kommer funka? Medan att man kanske i Tyskland kan betala 70 000 och så får man göra operationen. Ja, kanske funkar, kanske inte funkar. Men då har i alla fall priset och kostnaden hamnat hos patienten. Det här var bara ett sidospår utifrån vad jag lyssnade när människor pratar. Anekdotisk bevisföring. Så det var mina tankar.
Ja, och Jag förstår ju det. Jag förstår ju det, för det kostar ju mycket pengar då att göra en operation. Och då när man går till den offentliga vården så kanske de inte prioriterar det. Jag fattar det liksom. Men jag kände bara lite grann att det var så här... Jag kände mig lite negligerad. Alltså för att jag var kvinna 40 plus. Att det var lite så här, ja. Men vad fan ska du kunna... idrotta på den nivån nu. Alltså det var som att ingen liksom tog det på allvar att jag vill kunna idrotta på en nivå även fortsättningsvis för att jag var kvinna 40 plus. Och nu kanske jag efterfabricerar det här.
Men, nej, men vänta, det finns en sång. Jag är mamma, jag är 40 plus, känner mig tuff, bor i Nacka. Jag vet inte hur den låten går, men den är rolig. Det är kanske det den de tänker.
Nej, men lite så här att du är inte så prioriterad. Det var lite grann det jag kände. För jag försökte ändå verkligen poängtera så här. Tänk att jag är en elitidrottare. Nu är jag ju inte det. Men tänk att jag ska kunna idrotta liksom på den nivån. Om ni hade tänkt så, hade jag varit en elitidrottare, vad hade ni gjort då? Jag sa till och med det. De bara, nej, vi kommer inte operera, säger då offentliga vården. Och sen går man privat och han säger, jag hade absolut opererat om skadan hade varit färsk. Det irriterar mig, det stör mig. För det är ju lite grann som du säger så här, att det läggs också otroligt mycket ansvar på patienten. Att hade jag inte ens, jag läste ju på allt jag kunde läsa på. Du vet, jag blev besatt som jag kan bli. Så att jag visste ju liksom att elitidrottare hade de opererat direkt för att de skulle ha bästa chans att komma tillbaka till sin idrott på samma nivå. Och därför kan jag ha med mig den frågeställningen in till när jag träffar läkaren och sådär. Men en som inte har läst på har ju inte det. Den litar ju bara på att de säger så, nej, det blir samma resultat om du rehabbar som om du opererar. Och det är ju lite grann samma, tänker jag på, med klimakteriet för kvinnor. Att vi ska förväntas vara otroligt pålästa, eller vi måste vara otroligt pålästa för att få rätt hjälp och inte bli satta på antidepressiva eller en massa andra mediciner, eller för att man är utbränd för att man har klimakteriebesvär och så. Då ska vi själva ha läst på något enormt så att vi ska också orka stå och argumentera för våran rätt att få hjälp eller att bli utredda för att få rätt hjälp. Eller att det ens ska tas tester för att vi ska få rätt behandling, hormonbehandling oftast. Det här stör mig, för det känns som det här gäller kvinnor i så mycket högre grad än vad det gäller män. Och nu blev det här en könsfråga och jag kommer att släppa det nu, för att jag vill gärna bara snabbt hinna säga några grejer om pepprapporten innan vi avslutar. Känner du dig okej med det? Det blir långt avsnitt som vanligt. Men...
Jag kör. Men alltså, nu kommer ju den här typ A-personligheten in här, Jessica.
Jag vet. Men det här känner jag ändå en rätt bra grej att få ett brinn för.
Du kommer landa i politiken, Jessica. I know it.
Ja, men den dagen som politiker inte är så trollutsatta så skulle jag gärna kunna tänka mig att vara politiker, men kanske i en frågeparti liksom. Mycket med det här med rörelse och hälsa och kvinnorättigheter, där hade jag kunnat tänka mig då.
När ryssarna kommer att hävda att du har vägglöss hemma hos dig.
Exakt, ingen ska gå i närheten av henne, hon har löss på huvudet, det är konstant, det kommer aldrig att sluta existera, så vågar ingen ta dit mig. Nej, men pepprapporten, det är Generation Pep som gör den här pepprapporten varje år, och det är ju en undersökning som de gör för att ta reda på hur är det ställt med våra barn och unga ute i landet när det gäller just hälsa, och då är det ju kost och rörelse det handlar om främst. Och det har vi ju pratat om många gånger i träningspodden, att det ser inte så himlans bra ut. Trenderna är inte positiva, det går inte åt rätt håll i vårt samhälle i Sverige, vilket är jävligt tråkigt. Men då ska man vara glad att Generation Pep finns, som faktiskt jobbar med de här frågorna varje dag. Det är deras absolut enda fokus. Och de gör så bra grejer, de får med sig näringslivet att göra riktade insatser, och det krävs att det jobbas kors och tvärs från alla håll med insatser i de här frågorna, för att hela samhället måste hjälpas åt här. Det hjälper liksom inte om man gör det från ett håll bara. Men då är ju själva slutsatsen då, det är ju tyvärr att endast 3% totalt sett, när man har räknat ihop alla faktorer man har frågat om då i den här undersökningen, så är endast 3% av barn och unga som rör sig så mycket som rekommenderat och får i sig den näringsrika kosten som de behöver. Alltså det är 3%, Lovisa. Det är det är deppig läsning. Och om man tittar då på fysisk aktivitet så är det 2 av 10 barn och ungdomar totalt som kommer upp i den mängd fysisk aktivitet som rekommenderas. Och det är ju att man 60 minuter per dag ska röra på sig med högre puls än du har vanligtvis. Och det är alltså 2 av 10. Och man kan ju också se i rapporten här att det har ju påverkat barn och ungdomars fysiska hälsa att vi har fått det sämre ställt i Sverige helt enkelt. Att många har det tufft och många kämpar med sin ekonomi. För att det gör att fler vårdnadshavare än tidigare kan inte se till att barnen äter näringsrikt varje dag. Att man får i sig den mängden frukt och grönt och fisk som man ska ha varje vecka. Många har inte råd att ha frukost hemma eller någon näringsrik frukost. Och många har inte råd att betala för barnens aktiviteter. Och det gör att fler barn och ungdomar slutar på sina fysiska aktiviteter. Och det är ju väldigt deppigt, måste jag säga. Till exempel om man ser, för att det här är ju en hälsoklyfta och den här hälsoklyftan blir bara större. Det hänger ju ihop med de ekonomiska klyftorna i samhället generellt. Att vi har ju större och större ekonomiska klyftor i Sverige. De rikare blir allt rikare, de fattiga blir allt fattigare. Och det där skapar väldigt, väldigt mycket problem. Till exempel då så skapar det hälsoproblem. Det gör att hälsa blir en ekonomisk fråga. Det handlar om du har tillräckligt bra ekonomi för att kunna vara hälsosam. Och det ska ju inte vara så i ett samhälle. Men om man bara tittar på så här, går det på någon idrott eller fysisk aktivitet regelbundet, så har man ju då delat in i låginkomsttagare, medelinkomsttagare och höginkomsttagare. Om man tittar på höginkomsttagarnas barn så är det 83% som går regelbundet på en fysisk aktivitet. På medelinkomsttagarna så är det 68% och på låginkomsttagarna så är det 52%. Och bara där, det är en enorm skillnad. För man vet ju vad det gör för hela livet att man från barnsben har med sig att man har varit fysiskt aktiv. Så att det här är egentligen så otroligt taskigt mot barn och unga att inte samhället gör en riktad insats verkligen. För det är så här, de här 52% hos låginkomsttagarna, de barnen, 52% av de barnen som inte har någon fysisk aktivitet och inte går på någon idrott regelbundet, det här kommer hänga med dem hela livet. Det kommer att innebära sjukdomar och andra följder resten av livet. Och det är väl jävligt dåligt att man inte investerar i det. Alltså det måste finnas mer möjligheter att få ekonomiskt stöd för såna här saker. Och då till exempel, har du hört talas om Majblomman?
Åh, älskar Majblomman. Jag har köpt 3 gånger redan. 3 majblommor hittills. Och det kommer väl bli fler, för jag kan inte säga nej.
Ja, nej men precis.
Älskar Majblomman.
Och då tänker man bara så här, alla har ju sett att barn säljer majblommor och så, men man kanske inte vet vad det egentligen går till. Men Majblomman delar då ut individuellt ekonomiskt stöd till barn i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. Och det kan handla om saker som för de flesta är självklara. Alltså ett par träningsskor, att man kan ha ett par gympadojor så att man kan vara fysiskt aktiv. Att man kan byta skor på skolgympan till exempel. Eller att man kan gå på en sport för att man har ett par skor. Har man inte ett par skor så kan man ju inte vara med på de flesta sporter, tyvärr. Det kan vara ett busskort eller det kan, alltså att du kan ta det till dina träningar. Det kan vara terminsavgiften till exempel till din aktivitet och så. Så att man får en meningsfull fritid. För det här kommer att göra gott för samhället i det långa loppet. Och nu vet man kanske inte, men man kan söka bidrag hos Majblomman. Så att om man har det ekonomiskt svårt och inte har råd att betala för barns aktiviteter eller har råd att köpa idrottsutrustning eller kläder som behövs och är absolut nödvändiga för att man ska kunna ha en aktivitet, eller att barnet inte kan ta sig till sin aktivitet och så, då kan man söka bidrag hos Majblomman. Och det finns givetvis fler organisationer där man kan göra det. Och det tycker jag tror många inte vet det. Och det är viktigt att liksom lyfta fram att de här möjligheterna finns. att göra, man kan söka det. Och det är många idrottsföreningar också som har fonder. Så man kan vända sig till idrottsföreningen och man kan göra det anonymt, och jag vet att det är ofta pinsamt och skämmigt och sådär. Man kan söka bidrag så att ens barn kan åka med på en kupp, eller att man kan få bidrag för att betala terminsavgiften om man inte har råd och annars måste barnet sluta och sådär. Och det tycker jag fan man ska göra. Det är inget skamligt i det. Och söka de här bidragen. De finns och det borde finnas fler. Det borde finnas fler riktade insatser. Men det här är i alla fall en start.
Just det här har jag tenta på imorgon, om just statussyndromet, och där man ser att låginkomsttagare har en ökad risk för ohälsa på väldigt många sätt, och barnen till de här låginkomsttagare har ännu sämre förutsättningar till hälsa som vuxna. Och jag hjälper faktiskt en familj, en pojke som finns nära mig, just med det här med hur den familjen ska kunna finansiera aktiviteter, kunna vara med på samma aktiviteter som resten av laget. Och när den här familjen har sökt från pengar från Majblomman, så har de blivit beviljade. Så även om det känns som en hög tröskel, man behöver gå kontakta skolans kurator eller skolsköterskan så att man får man behöver få ett underlag. Men det delas faktiskt ut pengar. Jag har sett de här pengarna liksom på riktigt komma en pojke till gagn. Och jag tror också att det finns några stycken som lyssnar på Träningspodden som inte har ekonomisk svångrem på samma sätt som kanske de andra föräldrarna i fotbollslaget eller i simklubben eller vad det nu må vara. Och man kan ju också höra av sig till tränaren eller den som är ansvarig och fråga, finns det ett barn som ni misstänker inte kan vara med eller är med för att man inte har råd? Kommer svaret, ja, vi misstänker det. Kanske finns det möjlighet att kollektivt i laget stötta in en 50-lapp extra, en 100-lapp extra, så att alla barn kan följa med. För det kommer alltid vara barn som säger, nej, men vi ska på kalas då för min mormor fyller år. Ja. Så jag kan inte följa med på kuppen. Eller, jag tror att det krockar med någonting som mamma ville att vi skulle göra. Ja, det är klart att det kan vara ett kalas för mormor. Men det kan också vara helt enkelt så att mamma har sagt att nej, vi har inte råd.
Jag blir så ledsen av det. Jag har ju sett det själv också. Eftersom mina barn har varit aktiva i föreningslivet alltid, så jag har ju varit väldigt delaktig i det, och då ser man ju ibland, alltså, som någon period när det var väldigt mycket kupper i ett av mina barns lag, att det var något barn som alltid hade något annat och som inte kunde åka med, och det gör lite ont, man får lite ont i hjärtat av det, för man känner ju också så här att man inte vill liksom tränga sig på, men då vet jag att klubben ändå plockar upp den här grejen, och jag tror att de också hjälpte till i något fall där, vilket är jättebra. Men du vet, i PEP-rapporten då så är det utdrag så här, citat från ansökningar från föräldrar då till Majblomman. Och alltså jag börjar nästan grina när jag läser såna här grejer. När det står så här, det här är citat från ansökan. Ekonomiskt stöd skulle göra att hon kan vara med i klubben under vårterminen. Hon blir så glad av att spela fotboll. Alltså, det där är ju så deppigt. Jag vet inte vad det är med mig, nu blir jag lite rörd här. Men att ett barn, alltså spela fotboll, det måste ju ändå vara, det är väl en av de sporterna ändå som kräver minst ekonomi, om man säger. Alltså du behöver ett par skor och sen betala in terminsavgiften, så är det liksom inte så himla mycket mer. Du kan klara dig på få grejer om man jämför med till exempel hockey. Då behöver du ju otroligt mycket utrustning och så. Eller ridning, som är så väldigt, väldigt dyrt. Det är ju liksom inte... alla kan inte hålla på med det, helt enkelt. Men fotboll, alltså... Ska den här tjejen då behöva sluta på sin fotboll för att hennes föräldrar har inte råd med avgiften? De har inte råd att betala in avgiften. Då ska hon få sluta med fotboll. Vad ska hon göra med sin fritid då? Alltså hur... det där gör mig så deppig. Det här är ju något som alla barn borde ha rätt till, känner jag.
Man kan också fundera över, jag älskar ju att det finns en andrahandsmarknad, att folk säljer begagnade idrottsprodukter och så vidare. Men man kan ju också fundera över om det är bättre att skänka fotbollsskor som har blivit urvuxna till föreningen, så att man bygger upp ett stash för fotbollsskor som helt enkelt finns med låg tröskel. Och att det kanske är så att man kan få komma dit och antingen låna på skor eller helt enkelt få de skorna. Så istället för att sälja för 50 kronor på Marketplace så helt enkelt skänker man dem till föreningen. Och det behöver kanske inte vara så att man ska gå till, direkt in i laget, för då vet alla att den personen har fått ett par gratis skor av någon i laget. Men att det finns i yngre åldersgrupper eller andra lag där de här skorna faktiskt kan användas. Och då kommer det ju vara så att barnet själv tar inte initiativ till att säga jag har inga skor, utan det är de vuxna som måste säga vi har extra skor i storlek 39, ja. 37 och ja. 36. Då kan man komma och hämta de skorna efteråt. Då kommer ingen märka, för det är just som vi pratade om inledningsvis, den här känslan av skam och det är pinsamt. Det är ju det största motståndet till att söka hjälp.
Ja, exakt. Det är pinsamt och som barn, man kan inte lägga det på barnen heller. De kommer inte att säga någonting. Barnen kanske inte ens säger till sina föräldrar. De kanske spelar i för små skor i ett år. För att de inte vill lägga det på sina föräldrar. För barn oroar sig också för, och det står också i PEP-rapporten, att väldigt många barn oroar sig för familjens ekonomiska situation. Och det är klart att man då inte vill belasta sina föräldrar som redan kämpar för att kunna köpa mat med att jag behöver faktiskt ett par nya fotbollsskor för att jag har växt ur dem. Då spelar man liksom i sina gamla. Så det där är ju en jättebra grej. Men att det också finns liksom tillgängligt, precis som du säger, att det inte blir det här skamliga att här är en Facebookgrupp och så ska man skriva så här, jag vill gärna ha dem, förstår du, helt öppet. Och, utan man måste tänka på att för många är det här en stor skam att man inte har råd, både för barn och föräldrar. Och jag tycker inte att det ska behöva vara skamligt, men jag kan förstå att man känner den känslan.
Mm. Ah, Bra poäng, Jessica. Tack för att du tar upp Generation Pep-rapporten varje år. Det är nog din största hjärtefråga.
Ja, det är verkligen min största hjärtefråga. Det är något som jag brinner för. Då vill jag bara skicka ut till Träningspoddens lyssnare som alla är så aktiva. Jag tror många är aktiva i föreningslivet själva, har barn som är det. Fundera på, vad kan jag göra i min egen förening för att hjälpa till med de här frågorna? För jag kan lova att i varenda förening så finns det flera barn som har den här situationen. Det finns flera barn som kanske redan har slutat för att de inte kunde vara med längre och sådär. Vad kan jag göra för att hjälpa till? Kan man starta en fond? Kan man ha en andrahandsmarknad där man skänker bort grejer? Och vad kan man själv göra där man är i sitt lilla sammanhang? Det vill jag skicka ut till alla som lyssnar på Träningspodden.
Och jag kan glädja alla som använder min träningsapp Maist att via det företaget Maist AB så sponsrar vi fotbollsverksamhet och stöttar in med väldigt mycket pengar så att barnen inte ska behöva betala löpande kostnader för att vara med.
Det är underbart, tycker jag. Svinbra. Bra, bra gjort, Lovisa.
Alla kan göra något litet.
Exakt, och man kan göra det där man är. Man behöver inte förändra världen, men man kan förändra det lilla, lilla hörnet som man själv lever och verkar i.
Vet du vad jag ska göra nu, Jessica?
Berätta.
Jag ska gå med en 17-årig PT-klient till mig. En tjej som hon vill bli dansare. Det är hennes enda yrkesbana som hon är helt besatt av dans. Hon har börjat styrketräna med mig. Och det är ju såklart inte hållbart att gå och träna med en PT en gång i veckan för att förstå hur man ska lyfta hantlar och kettlebells och skivstång och så vidare. Så idag ska hon och jag gå till Friskis på studiebesök för att hon ska förstå hur ett riktigt stort publikt gym fungerar. Alltså, så vi ska gå och titta på skivstänger och maskinerna och så ska vi liksom se vad hon kan göra för att hitta sin plats i styrketräningsmiljö in public. Den här långa ballettdansösen ska liksom bli bekväm med att vara i offentlig träningsmiljö. Alltså, så roligt. Så vi ska gå på studiebesök på Friskis, hon och jag.
Ja, men det låter ju underbart. Vad kul. Ja.
Så roligt!
Jättekul! Jag ska jobba. Är det någon som är förvånad? Nej.
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 Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jessica, älskar den typ av personligheten som gick igång idag.
Ja, men nu tror jag att jag måste köra lite sen djup andning här för att få ner mig själv i puls. Men tack för att ni lyssnar på podden. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram.
Hej då!
Produceras av Sandström Group.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.